With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Fotboll och damsamhälle, avsnitt nummer 20.
20?
Nej, säg nu vilket nummer det är.
Jag vet inte.
Du måste hålla koll på.
Jag håller inte koll på sånt, men det är ganska många.
Över 20 års, närmare 30 är det.
Ja, och vi har hållit på i över ett år.
Ganska exakt ett år tror jag.
Ja, och det tycker jag är väldigt kul. Men sen är det fortfarande lite ovant att vi kör en gång i månaden. Det är lite länge sedan. Vi blir lite ringrostiga märker varje gång
alltså
när vi
poddar. Man hinner precis tappa det lite och sen ska man gå på det igen. Därför man alltid, eller jag i alla fall känner att jag har lite prestationsångest inför varje poddinspelning.
Men det ska du inte ha.
Nej.
Nu, men vi har precis, det upplägget är som vanligt. Vi jobbar ju med att försöka uppmärksamma, ge damfotboll ännu mer uppmärksamhet. Men vi vill också, det här är ingen podd som handlar om fotbollstaktiska saker, utan det handlar om viktiga frågor som vi tycker som man kan, vi använder fotboll som metafor för att diskutera viktiga samhällsfrågor.
Precis, och då är ju Per här, du är ju ändå fotbollsexpert måste jag säga. Han är ju fotbollstränare för Hammarbys damlag. Men jag då brukar ju ofta få höra att jag inte kan någonting om fotboll som Per säger. Men jag har ju mina samhällsglasögon på mig. Väldigt samhällsintresserad och därför får jag vara med i den här podden.
Mm. Men vi hoppas väl att vi ska kunna få ge ett perspektiv då på de här frågorna och kanske kan relatera till fler, både ni som gillar fotboll och ni som inte gillar på fotboll, så fortsätt lyssna då.
Exakt.
Och då en ganska spännande ämne tycker vi, och aktuellt med ämne, jag vet inte, jag hör i alla fall då och då, både på gott och ont, men att man får motgångar i livet, att hantera motgångar. Och såklart så använder vi en profil inom fotbollens värld för att diskutera det här. Mm. Och det är jag tror att de som är i fotbollsbranschen har inte missat det här. Elena Sadicko som spelar Eskilstuna. Hon fyller 22. Född 93.
Hon var ung men vis.
Vis. Och haft otroliga problem med skador. Haft en jättesvår knäskada, varit rehabbat helt år. Gjorde en comeback, succéartad. Jag tror att sändes överallt, gjorde 3 mål. Har kämpat stenhårt, otroligt passionerad person, och så efter 3 månader till så är olyckan framme igen och så har hon förstört samma knä.
Nu får du inte spoila mer från intervjun.
Nej, det ska inte jag. Det enda jag tänkte på innan så här, du berättade för mig innan att du var och jobbade med på en flyktingförläggning igår.
Ja, inte flyktingförläggning, men flyktingcenter.
Flyktingcenter. Och det var den här galan, Hela Sverige skramlar. Jag bara tänkte så här diskuterar vi en knäskada så folk flyter omkring på stränderna liksom. Hur?
Ja, alltså att det blir ju, saker och ting sätts ju i proportion till annat när vi just nu har en så här stor flyktingkris, eller vi har ju kris många delar av världen, men och vi, egentligen har vi ju inte en kris bara just nu, vi har ju egentligen alltid en kris i världen, om man faktiskt ska vara helt ärlig. Men många människor lever i väldigt stor misär, och då blir det ju kanske våra problem eller en knäskada eller vad det nu kan tänkas vara som man är ledsen över blir så små i relation till andra. Men jag funderat mycket på det där. Alltså hur, för då känns det som att jag har aldrig varit med om något sånt fruktansvärt. Ska jag då aldrig kunna vara ledsen över saker som jag är med om som jag faktiskt blir ledsen över? Ska jag inte tillåta mig själv att känna den sorgen när det händer någonting som jag blir besviken över för att jag inte lever i mig så här? Alltså det blir så himla svårt. Jag tycker ändå att man måste få känna det ändå. Alltså man behöver inte Det var det som vi pratade lite grann om innan. Alltså, man behöver inte gradera allting. Vi gör det så lättare. Nej, men det här är mycket roligare än det. Det här är mycket bättre än det. Eller jag har mycket mer rätt att vara ledsen än vad du har. Eller så här. Men jag tycker liksom man kan välkomna in alla känslor.
Mm. Ja, men jag delar det. Och därför med all respekt för allting annat i världen. Men ska man hjälpa till och orka hjälpa till? Så jag tror alla människor har motgångar på ett eller annat sätt. Och förhoppningsvis, och det här handlar ju om en väldigt, väldigt svår knäskada med hennes största passion. Och hur man hanterar motgångar, oavsett om det är de mest fruktansvärda, alltså att man inte behöver värdera det. Men jag tror att lära sig det och att reflektera kring vad en motgång gör med en och hur man ska tänka, det tror jag alla kan ha nytta av.
Ja. Sen så tycker jag en bra grej som du sa precis det här med att alltså, om man ska kunna hjälpa andra människor så behöver man ha en egen energi och må bra själv. Det är väldigt svårt att hjälpa andra om du mår dåligt. Därför blir det ju väldigt viktigt att ta hand om sig själv och göra bra saker för sig själv. Jag tycker inte man ska ha dåligt samvete för att man gör grejer man tycker det är kul eller att man skrattar eller mår bra när andra människor inte kan göra det. För att det är väldigt svårt att känna empati för de människorna som inte har det bra och kunna ge dem stöd som de behöver om du själv inte mår bra.
Mm.
Alltså, skulle alla må dåligt skulle vi inte kunna hjälpa varandra. Det är ju vi som mår bra som har de resurserna som kan hjälpa andra. Mm. Så att ha inte ångest eller må dåligt för att man unnar sig själv saker eller har kul.
Och det är därför ganska intressant att få lyssna på Helena som har fått väldigt mycket perspektiv i sina skador.
Ja.
Och innan vi går igång i intervjun så tycker jag ändå att det är viktigt när man pratar om fotboll och i det här fallet damfotboll att belysa hur stor problematik korsbandsskador är. Mm. Det är liksom det är inte riktigt, man har inte riktigt en förklaring på det, men det är otroligt många unga tjejer och kvinnor som får knäskador inom damfotbollen. Om man diskuterar, är det konstgräs, är det för att man är byggd på ett visst sätt, det är ett annan vinkel mot knät. Men det är alla spelares skräck att få en korsbandsskada av olika anledningar. Dels för att det är oftast över ett års rehabilitering. Det finns också en stor risk att knät är så skadat som man inte kan spela igen. Och det är ju en jäkla tuff situation. Så jag tror att det finns många som har någon i sin närhet om man spelar fotboll som har trasat upp ett knä.
Till och med jag har det.
Mm.
Men vi släpper in henne och så tackar vi så mycket till Elitfotboll Dam, EFD, som sponsrar den här podden.
Mm.
Så, Helena.
Välkommen Helena Sadiko till Fotboll och Damsamhälle.
Tack så mycket.
Du såg ganska glad ut idag när vi träffade dig.
Mm.
Trots dina
kryckor i handen.
Ja.
Nej, men man kan inte tycka synd om sig själv. Man ska gå vidare.
Ja, nej. Vi har ju en tema. Det handlar ju just om du egentligen hanterar motgångar. Mm. Och du ska få berätta lite själv. Men du har ett trasigt knä just nu. Mm. Och sist, i början av säsongen när vi mötte Eskilstuna så rehabbar du med ett annat trasigt knä. Eller det var samma trasigt knä. Ja, men en ny precis. Skada.
Mm.
Så du har haft en tuff, för drygt år sedan en tuff skada, nu har precis fått en till.
Mm.
Kan du berätta lite, vad hände första gången? Ska vi ta oss tillbaka något år tillbaka i tiden?
Första gången det hände så var det en träning. Vi hade precis spelat en match mot AIK. Och den matchen gick det ganska bra för mig. Sen så fick jag en liten hjärnskakning så jag körde lite rehab. Åkte hem till Malmö, kom hem med väldigt mycket energi. Sen på måndagen där så var det en träning och körde hela träningen och det kändes jättebra. Sen i slutet då hade vi 4-4. Och sen så hamnade jag i en duell där igen. Ja. Och knät gav vika. Men det var under en tackling så det var inte mycket att göra. Utan den bara vek sig.
Mm. Och det är fotbollsspelare skräck. Är ju korsband och sådana saker. Hade du någon tanke redan då på vad det skulle vara?
Nej, alltså när det hände då var det mycket panik och rädsla för att det var det enda som kom upp i mitt huvud, det var liksom korsbandet och då var det liksom panik för att man vill inte ha korsbandet för att det tar så lång tid liksom. Men ja, så det var mycket panik och rädsla men jag visste inte vad det var för något förutom att allting kändes jättekonstigt. Det kändes som att hela benet var stack ut på olika håll så.
Mm.
Och då, bara för att ge tillbaka, då hade du flyttat från södra Sverige upp till liksom en medelstor svensk till Eskilstuna, till storsatsan och skulle fokusera 100% på fotboll.
Mm.
Och så hände det efter ett par månader i nya klubben.
Mm.
Jaha, hur var perioden efter då? Nu har du legat där och har ont i knä. Jag antar att det är fruktansvärt ont. Liksom. Vad är det som händer då? Måste man gå och kolla upp det?
Alltså, samma kväll så åkte vi till akuten i Eskilstuna och kollade ifall någonting var brutet. Fast det var ingenting brutet. Sen nästa dag så åkte vi till Sofiahemmet, artrokliniken, och gjorde magnetröntgen. Så det gick ganska fort. Det var väldigt skönt. Men efter det så dröjde det ett tag innan jag fick reda på vad som var fel. Så det tog typ 8 dagar. Och de 8 dagarna var några av de värsta dagarna i mitt liv. För att man... Det var det enda man tänkte på. Liksom. Vad är det för fel? Hoppas det inte är korsbandet. Om det är korsbandet, vad ska jag göra? Och så vidare. Men sen när jag fick reda på det, då bröt man ihop ganska rejält. För att det kändes ju så bra innan. Och det kändes så att man, ja, man var i ett mörkt plats, så att säga.
Vad var de här 8 dagarna då? Vad var det du var mest rädd för under den tiden?
Det var liksom att... korsbandet. Alltså jag har typ aldrig varit skadad. Mm. Alltså jag har haft så här lite överbelastningar och sånt, men jag aldrig, eller jag har bröt nyckelbenet en gång, men det har inte liksom varit något värre, och problem med knäna har jag aldrig haft heller. Så det var det enda liksom. Man har varit med om att folk har varit korsbandsskadade och det har tagit lång tid och så vidare, så det var liksom att hur ska jag hantera det? Alltså kommer jag klara av det och så vidare. Så det var jättemånga tankar hela tiden.
Var det liksom att klara av det i livet i stort, eller var det just fokuserat på fotbollen som du var orolig för?
Alltså det var det som var lite... Alltså först tänkte jag fotbollen såklart, för att fotbollen är min största passion och sådär. Men sen så tänkte jag också, men vad händer nu om jag inte kan spela fotboll? Liksom hur ska jag gå vidare från fotbollen? Ska jag plugga? Ska jag jobba? Vad ska jag göra nu? Alltså det var väldigt mycket tankar som spred sig. Men det var nog mest paniken av att inte få spela fotboll, tror jag. Mm.
Och bara så för att vi får med den bakgrunden, och berätta lite om din, för att det är din annan anledning att du är här, med här förutom att du är skadad. För man upplever ändå dig som väldigt mycket passion kring fotboll. Berätta lite om din fotbollskarriär och vad fotbollen har betytt för dig innan. Och...
Ja, fotbollen har betytt väldigt mycket. Började spela fotboll 2001, tror jag, när jag kom till Sverige. Sen så började min karriär då i Malmö FF, som är FC Rosengård idag. Så där var jag i 10 år. Gick från F9, tror jag, till A-laget. Så det var spännande. Fick möjlighet, eller vann SM-guld med dem 2 gånger. Vilket har varit fantastiskt kul. Sen så började jag känna liksom att det var för mycket LDB. Alltså det var för mycket Malmö. Det var för mycket att jag fokuserade på laget eller på klubben. Så jag tänkte att utvecklingen, det var att stanna still. Så jag hade 1+1, så sa jag liksom att jag, det är nog bäst för mig att gå vidare. Och då hade Beta av sig, som är tränare i Kristianstad. Och där gick jag från att vara forward och yttermitt till, om hon skulle låna mig, till defensiv mittfältare. Så det har varit en intressant resa, det har det. Och jag brinner väldigt mycket för fotbollen. Det känns som att sen man har kommit hit till Sverige, så har fotbollen varit en lugn och trygg plats för mig. Och det har gett mig jättemycket. Så jag är tacksam för fotbollen.
Du är inte född i Sverige?
Nej, okay. Jag är född i Tyskland och bott där i 8 år. Mm.
Så kommer tillbaka till den här då du flyttar ändå upp till Eskilstuna och fotbollen som passion och sådana här panikkänslor. Men vi brukar ställa en fråga till alla våra gäster som handlar om vad de tror att liksom damfotboll eller fotbollen har för betydelse för samhället. Mm. Det kan man ju bara svara på utifrån sin egen erfarenhet. Men hur tänker du? Vad har fotbollen för betydelse för samhället idag?
Fotbollen är... Jag tror att det samlar människor. Och alltså man... Få vara med om någonting tillsammans, tror jag. Och det tror jag är väldigt viktigt. Jag menar, kanske inte... för damfotbollen, det börjar bli ganska stort nu. Jag menar, Eskilstuna, när vi har vår publik, alltså man blir så stolt och man känner verkligen att man har folket med sig. Och jag tror att det är kul för dem också att kunna vara med och tycka om ett lag så mycket som de tycker om oss. Och det är kul att få vara... en del av det. Jag menar, när jag skriver på för ett lag, då skriver jag inte bara på för att spela fotboll, utan jag vill ju vara en spelare som bjuder på, jag visar upp varumärket, jag visar upp Eskilstuna. Och när jag träffar supportrar eller när de är på pitchers, då går jag dit och hälsar på och liksom välkomnar dem till arenan sen och så vidare. Och det gör jag för att jag vill att de ska känna att de är en del av gänget. För det är inte bara laget som presterar, utan det är hela alltet.
Så är du ensam spelare om att resonera på det här sättet? Ditt lag eller liksom hela laget har den här mentaliteten?
Jag tror faktiskt att många i laget, eller ja, kanske inte alla i laget, men jag tror att en del av laget tänker så. Jag tror att, eller vi kanske efterhand, jag har alltid tänkt så, men i efterhand tror jag att folk tänker så där för att de verkligen inser att wow, det är liksom fantastiskt att vi har så mycket stöd och så vidare. Mm. Och att vi måste liksom ge tillbaks. Så jag tror att det är kanske också därför folk kommer till våra matcher också.
Ja, det är fenomenet som vi tar ett annat avsnitt.
Mm. Spännande. Men tillbaka då. Och så har du spelat fotboll hela ditt liv. Och du, får jag ändå säga där, du är en supertalang som många har haft ögonen på. Liksom. Mm. Och så har varit med i ungdomslandslag och sådana saker. Och så, så sitter du där, du vet inte riktigt vad som hänt i knät. Det bara smygas in en panikkänsla.
Mm.
Har du haft? Var det någonting som du upplevt tidigare i livet? Liksom när, kunde du relatera det till något annat? Eller var det någon helt ny känsla som kom?
Nej, alltså... Jag har ju alltid varit ganska flitig i skolan och sådär. Alltså jag har brunnit för att vara duktig i skolan. Mina föräldrar, de flydde från Kosovo i 90-talet till Tyskland. Och de har ju haft det väldigt tufft. Jag har haft ganska bra i mitt liv. De har ju åkt därifrån Kosovo till Tyskland för att få ett bättre liv för oss liksom. Och när man har kommit till Sverige, till ett sånt alltså fantastiskt samhälle, då är det klart man tänker, då tänker man också liksom, vad ska man göra för att, men jag har alltid tänkt att nej, men jag har all chans i världen att lyckas i mitt liv liksom. Jag har alla förutsättningar. Och det har jag mina föräldrar att tacka. Jag menar, jag tror inte ens jag hade spelat fotboll idag om inte mina föräldrar hade kommit hit liksom. Så mina föräldrar är mina hjältar och jag gör så mycket bra jag kan för att dels för att vara bra, alltså bra förebild och se bra ut liksom så här, men också för att ge tillbaka mina föräldrar som har gjort fantastiskt ifrån sig.
Och hur gjorde du då när du sitter där och du vet inte vad som hänt på knäna, när du smyger på sig en panikkänsla? Hur fick du dygnen att gå, de 8 dygnen? Hur tänkte du?
Alltså, de 8 dygnen, det var ganska jobbigt för att jag kunde inte gå. Jag var tvungen att gå, alltså hoppa på kryckor. Nu kan jag ändå gå liksom. Men det var väldigt mycket svullet och sådär. Och jag låg mycket i sängen och jag fick mycket hjälp av Veila och Louise för att jag bodde hos dem när jag blev skadad.
Två medspelare.
Precis, exakt. Och de tog hand om mig väldigt mycket när jag, ja, under första skadan då. Sen så åkte jag också hem till Malmö. Eller det kanske jag inte gjorde för sig. Nej, det gjorde jag inte. Utan jag var i Eskilstuna. Så jag omgicks mycket med laget och sådär. Och de tog väl hand om mig. Men jag mådde inte bra. Men sen när jag fick reda på det, då bröt jag ihop. Jag fick reda på det när jag var i Kristianstad. Okay. Och när jag fick reda på det, då bröt jag ihop. Men sen så... Då hade jag också fått reda på det så jag fick en lättnad. Liksom. Mm. Det var skönt att ändå veta liksom, vad som är fel och vad som går att fixa och när jag kan opereras och så vidare. Så det var en lättnad.
Hade du någon plan då när du fick reda på beskedet? Okej, nu...
Nej, jag tror att det mesta som var i mitt huvud, eller som snurrade runt mitt huvud, var att jag ska komma tillbaks. Och jag ska komma tillbaks väldigt mycket bättre. Det var typ det enda som surrade mitt huvud. Att jag ska komma tillbaks och spela fotboll. Jag ska vara... riktigt, riktigt bra när jag kommer tillbaks. För att jag hade inte fått reda på operationstid och sådär, utan det var mer att man skulle få ner svullnaden och sen skulle jag träffa läkaren om 2 veckor och så vidare. Så det var nog mest det. Och jag förstod inte riktigt hur allvarlig min skada var, för att det var det enda som var i mitt huvud var korsbandet. Men det var ju mycket allvarligare än så. Men...
Och så antar jag att det är en ganska lång period där, för att innan du tar bioperation, men du får veta vad det är.
Mm.
För det här vi försöker hitta, det vi är lite nyfikna på programmet, handlar liksom, alltså hur hanterar man motgångar? Mm. Och de, motgångar händer ju hela tiden i livet för folk. Närstående försvinner, man tappar ett jobb, sådana saker. Men hur var den där tiden? Finns det någon speciell, liksom, ser du alltså, någon struktur för motgång? Det blir så här, okej, nu först är det osäkerhet, sen blir det någonting, så börjar man kämpa. Vad händer sen? Liksom? Går upp och ner? Hur var det för dig?
Första tiden då var jag väldigt, alltså man var väldigt deprimerad. Man var i ett mörkt rum. Det var svårt att ta sig ur den ibland. Och man tänkte bara, först tycker man synd om sig själv. Varför händer det här med mig? Varför händer det inte någon annan? Jag har gjort allting bra i livet och så vidare. Sen kommer man
var det
till...
ilska då kombinerat med det här?
Det var ilska och det var mycket... Jag var väldigt ledsen. Jag var knäckt kan man säga. Men det var mycket ilska. Man tänkte liksom, varför jag?
Höll du det för dig själv eller pratade du med andra om?
Jag är väldigt glad person av mig. Så jag höll det inom mig. Men det kom till en gräns där man bara bryter ihop helt och hållet. Så det var liksom att ja, men jag håller in det. Men det ska man inte göra. Utan man ska, det man känner ska man visa. Liksom. Det har jag lärt mig nu i efterhand.
Varför för det då?
Man mår ju mycket, mycket sämre när man håller det inom sig. För att man tänker att jag ska hålla ett ansikte som visar hur jag egentligen är. Liksom att jag är väldigt glad och väldigt framåt och väldigt social av mig. Men när man ska försöka vara så där och samtidigt när mår man väldigt dåligt inombords så blir det bara fel. Då blir man, alltså då mår man bara sämre tror jag. Så det gäller att visa vad man känner direkt och hantera de känslor man har just då för att kunna gå vidare. Så det var det jag försökte göra och då pratade jag då med mina lagkamrater. Jag hade ju min mamma och ja, min familj som jag kunde prata med. Men samtidigt så kändes det som att man inte riktigt kunde prata ut för att man ville inte visa hur dåligt man mådde. Så det var liksom att man fick hantera det mycket själv. Och som tur är så har jag ju den här attityden. Jag har liksom den här mentala biten som krävs för att ta sig vidare. Så jag gjorde det ganska mycket själv också. Att jag tänkte att jag började tänka att allting har en mening i livet. Och jag tänkte att det här kommer göra mig starkare. Det här kommer ge någonting och nu när jag tänker efter, alltså min comeback, känner jag bara, det här var liksom ödet, kände jag då.
Men vi måste nästan ta den historien, berätta då. Hur lång tid efter smällen så skulle du få starta en match i Damallsvenskan?
Ja, jag skadade mig den 16 juni 2014 och spelade min första match i Damallsvenskan i juli. Jag tror det var 11, jag är inte riktigt.
Alltså 13 månader sedan skadan.
13 månader sedan skadan, precis. Jag kommer ihåg träningen innan den här matchen, alltså man var så peppad, supertaggad och så kom man till den här näst sista dagen man ska freda på laget och så vidare och då fick jag reda på att jag skulle sitta på bänken och det liksom, det kände jag var jättelycklig liksom, bara oj jag ska sitta på bänken, alltså det kändes riktigt riktigt bra. Sen så för ett samtal. Nej, det var just det. Viktor ringde mig på kvällen och säger att förbered dig för imorgon kanske du får starta för att Elin mår inte så bra. Så ja, då blev jag jag blev så här nervös och det så här massa känslor kom upp och herregud liksom. Det här kommer vara min första match från start i så fall.
Jag får typ gåshud.
Ja, alltså det är faktiskt helt sjukt. Och så vakt som min familj kommer upp också kvällen innan. För att de vet ju om att det är min comeback och de har ju gett mig support sen jag skadade mig, så det var magiskt att ha dem där bara. Sen så på väg, vi åkte faktiskt till Ikea på morgonen med familjen, så ringer Viktor. Han bara, ja hej god morgon bla bla. Du ska starta idag. Och då fick jag det här bara, och min pappa sitter där, han vet om att Viktor ska ringa, han bara, hur blir det? Jag bara, jag ska starta, du vet såhär, snacka. Och han blev så lycklig och jag själv blev man ju jättenervös och lycklig och sådär, men det kändes som att ändå jag var redo för att det kändes jättebra på träningarna och det kändes som att jag var pigg och var i form, vilket, alltså jag först var i chock för att jag tänkte bara, hur kan man känna sig så här fräsch när man inte har spelat fotboll på ett helt år. Så det var blandade känslor. Men sen när laget hade inte aning om att jag skulle starta heller, utan jag såg det på tavlan. Sen så gick jag på lunch med Emily och vi gick på pitches, för jag brukar gå på pitches innan matcherna och hälsa på gänget sådär. Och då frågade de, var ska du starta? Så jag bara, nej jag vet inte. Och, fast jag visste ju, men jag ville inte riktigt säga någonting för att det skulle bli någon stor grej av det. Sen när jag kommer till omklädningsrummet så ser man laget och alla liksom är jätteglada och typ klappar på mig och liksom försöker ge mig energi och inte känna mig nervös. Sen så, ja. Sen så kommer matchen, vi möter AIK och det börjar ju väldigt bra. Jag gör mål efter 9 minuter. Sen så, alltså när jag gjorde mål, då blev det bara, då exploderade alltihopa. Alltså då kände man bara ren lycka och man var så glad. Och det kändes som att man bara, wow, det här är ödet, tänkte jag då. Sen så, ja.
Tänkte du att skadan var ödet också?
Nej, jag tänkte mer att det här var ödet, det hände mig. För att jag har växt som person, det har jag verkligen gjort. Jag har mognat till, jag har, alltså bara de här mentaliteten har blivit ännu starkare. Jag känner mig starkare mentalt, jag känner mig starkare fysiskt. Så det känns som att det var ödet att det skulle hända faktiskt.
Men det var inte bara ett mål ju.
Nej, det var inte det. Det var inte det. Det var 3 mål. Så det var magiskt. Det var det.
Hur var känslan när matchen var över?
Alltså det var ju jättestort. Jag blev ju så här centrum. Alla ville ju prata med mig och alla som såg hur jag mådde när jag mådde som sämst. De såg en alltså jättelycklig Lena nu och det var liksom det känns nästan som att det var värt resan.
Mm.
För att från att gå och må jättedåligt till att vara jättelycklig var, ja, den känslan är helt magisk.
Därför. Hur tänkte du om det då? Har du tänkt på det bara? Oj, vad jag varit med. Alltså hur, för det, man brukar säga att man, den här klassiska klyschan, man lär sig sina motgångar liksom. Hur tänkte du kring det?
Alltså just den dagen då var det liksom att jag var väldigt skakig och jag var väldigt lycklig och mina föräldrar var där. Så det kändes som att allting bara var magiskt just då. Men sen på kvällen när man ligger i sängen. Då, jag var där med min familj. Liksom, då började jag gråta. För att allting bara kom ut då. Liksom, wow. Alltså, allting som jag... Alltså, ingen förstår egentligen hur en korsbandsrehab går till. Förutom de själva som har varit med om det. Det går upp och ner och... Man kan må väldigt, väldigt dåligt och man kan må väldigt, väldigt bra. Men det går väldigt upp och ner. Men alltså när man sen ligger där i sängen och tänker bara wow, vilken match jag har gjort. Liksom, då tänker man bara, det var värt det. Alltså allting som man har gått igenom, det är värt alltihopa. Speciellt om man mår så bra som man gör. Så det var magiskt.
Fanns det någon rädsla sen när du började må så där bra och det var härligt? Liksom att, oj, tänk, som en fotboll, det är ju knäskador hela tiden. Började du fundera någon gång, tänk om det här händer igen? Eller, utan det var liksom, det var ingenting som du...
Nej, det var inte, alltså det enda jag tänkte då, det var bara att man ska inte ta något för givet. Det har jag lärt mig från första skadan och det kommer jag göra nu också. Man ska ta en dag i taget för att man vet aldrig vad som... kommer i framtiden. Alltså man kan inte, man vet aldrig. Jag menar, den här andra skadan, jag var från att gå till och vara jätteglad till att livet vänds upp och ner så här fort liksom. Så det har jag lärt mig från mina motgångar, att man ska ta en dag i taget och ja.
Gör du det? Jag tycker det är, så, här, det är så lätt att man börjar tänka in ändå så här, i framtiden och sådär. Även om man säger att man ska ta en dag i taget.
När jag kom tillbaks, då tänkte jag ta en dag i taget. För att på fotbollen, som du säger, man vet inte vad som ska hända. Men börjar man tänka, det här kan hända mig, då kan man inte riktigt prestera heller. För att då börjar man tänka för mycket framåt istället för att ta allting som händer just här och nu. Och jag tror att det var en del av min framgång när jag kom tillbaks nu efter den här skadan. Att jag tog allting dag för dag. Och det var då också jag kände liksom att man uppskattade så mycket. Jag menar, jag uppskattade att bara kunde springa, att jag kunde få spela fotboll. Det var bara en bonus för mig. Så det var det som alltså, fick mig att prestera ännu mer. Liksom när jag värmde upp, då var jag jätteglad att jag kunde springa. Sen nu i slutet, då börjar den här uppskattningen försvinna. Jag menar, nu under träningarna som var när jag var hel då. När jag värmde upp, jag tänkte bara, vad tråkigt det här är.
Mm.
Alltså det kan gå så...
Ungefär 2 månader.
Två, tre månader.
Så då började känslan försvinna lite?
Ja, alltså inte försvinna, för det fanns dagar då jag satte upp lite lappar på min bänk. Liksom, att uppskatta fotboll och sån här grejer. För att man ska ha sån här grejer för att påminna sig själv. Liksom. Och Men det var senaste veckan, alltså måndagen och tisdagen, var man lite trött och sådär. Då tänkte man bara, jag önskar jag kunde ligga hemma. För att det är många, många som tänker så. Och när, nu när jag har varit bredvid folk som har sagt mig, åh, jag önskar jag kunde sova istället. Och jag är så otaggad på att träna. Och jag sitter bredvid. Då tänker jag bara, jag önskar alla dagar i veckan att jag var du nu. Att jag kunde träna.
Men det är ju väldigt intressant. För att jag tänker på hur många andra lägen i livet bör man kanske påminnas om att det man har, att man inte ska ha det för givet. Eller till exempel om man var med om, förut hade man det tufft. Så här. Mm. Man ska vara glad över det man har just nu. Hur gör man för att påminna sig själv om den situationen man har just nu som man faktiskt kanske är nöjd med?
Mm.
För att inte vilja ha något annat eller liksom glömma bort det. Hur gör man? Hur kan andra göra?
För mig själv, och som jag kan ge exempel till alla andra, det är att man antingen har ett par ord som man väljer ut. Jag hade många citat som jag hade skrivit ut, som jag har lagt upp på min plats. Och då en som jag älskar, det är att it's hard to be a person who never gives up. Så den har jag alltid sett på när jag har mått dåligt, när jag har mått bra. Och det är liksom att hitta saker, kanske föremål eller någonting som påminner en varje dag om att ta inget för givet liksom. Jag menar, man kanske ha ett halsband eller armband eller en ring som man kanske har som man har köpt för att påminna sig själv om att hej, ta inget för givet, utan kämpa varje dag och bara ge allt du har, så kommer det löna sig kanske till slut, förhoppningsvis.
Har du haft andra som har hjälpt till att påminna om det här runt omkring dig?
Ja, alltså,
hållit det här för dig själv också?
Nej, alltså det folk har gett mig, det är liksom stödet. Kanske fått ett sms liksom, när de har sett att jag inte har mått dåligt. Liksom säger, du klarar det här, du är den starkaste personen jag känner och så vidare. Sådana här sms har fått mig också att tänka, oj, det här stämmer, jag är faktiskt stark, jag har faktiskt motivationen till att komma tillbaka och så vidare. Så stödet och supporten från andra ger en enorm mycket kraft till att faktiskt, om man är i en mörk ställe, att man reser sig upp och går vidare. Eller att man har kanske en liten dipp, eller att även om man är lycklig och får sådana här sms, då får man ännu mer kraft att faktiskt bli ännu bättre.
Mm.
Och det är det jag tror att har hjälpt mig väldigt mycket. Jag har haft väldigt mycket stöd från familj, från vänner, från lagkamrater, från supporter och så vidare. Och det har liksom fått mig att kriga på ännu mer.
Det tycker jag är en bra grej också, att man ska påminna sig själv och varandra även när man är lycklig. Alltså man behöver inte bara göra det när man är dåligt.
För exakt.
Även i de lyckliga stunderna kan man behöva liksom fortsätta pushas.
Ja, precis. Jag känner att någonting jag har lärt mig nu är att man ska aldrig nöja sig med vad som är. Utan man ska alltid kunna göra någonting ännu bättre. Bara för att man, låt oss säga att jag har gjort hattrick nu på min comeback. Det fanns inte en enda sektion jag tänkte, oh, nu är det klart. Utan jag ville alltid sträva efter att göra det ännu bättre. Kanske inte göra så många mål, men alltid sträva efter att bli ännu bättre. Som person, alltså som fotbollsspelare, spelar egentligen ingen roll, utan jag ska inte, bara för att jag har gjort någonting bra, så kan inte jag vara kaxig nog och säga, nej men jag är bra för att jag har gjort det här, utan man kan alltid göra någonting bättre.
Men kan du fortsätta glädjas över det som du väl har gjort som är bra ändå?
Ja, absolut, absolut. Alltså nu kommer jag, nu vet jag om att efter den här, nu har jag ju skadat mig igen. Och det som kommer motivera mig mest tror jag är att min comeback. Jag menar, har jag gjort en sån comeback en gång, så varför inte kunna göra en sån igen, om inte bättre?
Mm.
Även om det kanske, folk tänker, men det kanske inte går. För mig går det. Alltså för mig tänker jag bara, det är det som kommer motivera mig mest, att jag ska spela fotboll igen och jag ska vara minst lika bra som jag varit nu när jag kommer tillbaka. Samtidigt, ibland kan det inte vara, alltså, det är inte alltid lika lätt att tänka så. Det kan jag absolut erkänna. Men man ska ha grejer som motiverar er.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ska vi ta, vi varit inne på det här, så för att det hemska hände ju.
Mm.
Var det tre veckor sedan?
Ja, en och en halv.
En och en halv, inte ens två veckor sedan. Så small det till igen.
Och då hade du hunnit spela hur länge då?
Tre månader. Fick jag spela fotboll igen.
Och så small det?
Och så small det igen.
Och det är korsband?
Det är korsband och en liten spricka i vadbenet, sen är mitt inre ledband uttöjt.
Och den här liksom, det är det du har varit med om. Du vet ju också hur tufft det är. Liksom. Du vet också hur att du kan klara det. Men hur använder du liksom den erfarenheten? Du vet ju också vilket helvete det är. Men du vet också att du klarar att ta dig igenom. Hur tänker du?
Jag kan säga att när det hände. Då min fystränare tog hand om mig i omklädningsrummet då. Och jag kommer ihåg att det enda jag sa till honom var: hur ska jag klara det här en gång till? För när det väl händer då, det tror jag att det handlar om människor också överlag. När någonting väl händer, då tänker man bara negativa grejer.
Mm.
Det är verkligen, alltså det är ju så. Men sen efter, alltså senare på kvällen, då tänkte jag bara, om det här korsbandet, då ska jag komma tillbaks. För att jag tänkte bara, kommer jag klara det här? Kommer jag ha motivation till att klara det här? Vad kommer min läkare säga? Kommer han säga att det inte går att fixa? För efter första skadan, bara efter första operationen, då sa han till mig: jag är rädd att du inte kommer att spela fotboll igen, för att du har ju så ont. Och då fick jag en rädsla till att säga: men tänk om jag inte kan spela fotboll igen. Vad händer då? Då började jag få samma tankar som första skadan. Men nu har det ändå liksom lagt sig, och jag känner att jag kan inte gå in med en inställning till min rehab att jag inte kan klara det här, eller att jag inte kan spela fotboll, för då kommer det inte bli bra. Utan nu tänker jag att jag ska komma tillbaks. Jag ska göra det här riktigt bra, och jag ska komma tillbaks minst lika bra. Men just nu går tanken att jag vill bara ha operationstiden klar, så jag kan köra en rehab till operationen. Och sen när det väl blir operation så har man nya mål. För att jag kan inte ha, nu kan inte jag säga till mitt mål att jag ska spela på sommaren.
Nej.
För just nu måste jag också ta dag för dag. För att man vet inte hur operationen går. Man vet inte hur det blir. Så det blir mina målsättningar. Nu kommer vara lite annorlunda. Nu kommer jag tänka dag för dag mer än ha målen. Liksom att, förra gången jag skadade mig, då tänkte jag att jag ska komma tillbaka i april. Men det blev ju inte så, för att jag opererades i januari sen igen. Så allting blev liksom förträngt. Och då när man får den här smällen att jag kan inte spela i april, då blir man ju ledsen. Och det har jag lärt mig nu från den här gången, att man tar verkligen dag för dag. Även om man ibland kan kolla in i framtiden eller så här blicka framåt. Det kan man absolut göra, men man ska inte låta det gå överstyr. Utan man ska verkligen ta dag för dag.
Nu har du fått se, du vet vilka skador du har i knät. Du ska ändå träffa en läkare som säger egentligen efter den här intervjun. Som du inte riktigt har fått, inte en tydlig prognos. Skulle du kunna säga egentligen vad som helst?
Nej, precis.
Och du, förra gången berättade de att i början du inte riktigt visste. Du visste inte att man förstått av dem. Då hade du liksom lite panik.
Mm.
Nu när man lyssnar på det känns det lite mer balanserad. Är det så, eller är det liksom...
Nej, jag är väldigt mycket mer balanserad. Alltså, det är det motgångar gör en väldigt... Alltså, det är så klyschigt, men motgångar gör en starkare. Eller det beror också på hur man tar sin motgång. Antingen så går man ner i stupet, alltså att man inte gör det bra, eller så gör man det bättre. för sig själv. Och nu är jag mer balanserad för att jag har lärt mig att jag mår inte bättre utav att tycka synd om mig själv. Jag mår inte bättre utav att tänka att det här inte kommer lösa sig. Så man får ju liksom, man får vara positiv och man får tänka att det här kommer lösa sig. För att börjar man tänka negativt, då gör man inte sig en tjänst, utan man bara trycker ner sig själv. Så det gäller att, det är så klyschigt när man pratar om det egentligen. Ja, motgångar gör en starkare, motgångar hit och dit och sådär, men det gör en väldigt, väldigt starkare, det gör det.
Tänkte du att det var så även innan allt det hände? Du tänkte att innan att man gör det starkare, eller var det verkligen så här när du fick vara med om dig själv som du förstod det?
Mm. Alltså jag har haft turen, eller jag vet faktiskt inte varför eller hur jag har den här mentaliteten. Fast även fast jag är så här ung så känner jag mig väldigt äldre.
Mm.
För att jag tänker annorlunda, känns det som. Alltså jag, när jag var yngre, innan jag kom upp till A-laget, jag var ingen, alltså jag var liksom här talang och sådär. Men det som har fått mig att lyckas, det är ju min mentalitet. Jag har alltid strävat efter att bli bättre. Jag har alltid haft mål om hur jag ska komma dit. Jag menar, min bästa vän flyttades upp till A-laget innan mig. Och då tänkte jag bara, vad ska jag göra nu för att bli bättre? Först så tänkte jag bara, jag ska sluta. Varför får hon alltid chansen? Alltså så här. Men sen tänkte jag bara, vad håller du på med? Om hon kan, varför skulle inte du kunna? Och då fick jag, alltså, då blev det så här att jag satte bara, inte press på mig själv, men jag sa så här, nu ska du dag för dag göra allt du har för att du ska komma upp till A-laget. Och då var jag ändå 14-15 år.
Mm.
Och jag tror att det är såna här, alltså sån här vinnarskalle mentalitet, alltså så här motivation som får en att lyckas. Ibland typ när jag ser talanger idag, inte ösla bort sin talang, men de spelar för mycket, att de har talanger liksom. Men sen när de inte har den mentaliteten så känner jag bara, jag tycker synd om dem. Jag önskar att jag kunde ta tag i dem och säga, vad håller du på med? Du har all möjlighet i världen, eller alla förutsättningar i världen att bli så bra som du kan bli. Men ibland så går det inte. Jag har försökt med vissa, men ibland så funkar det inte, utan de tar det för givet. Och tyvärr så blir det så att de inte kommer någonstans.
Mm. Tänkte på en annan grej. Du sa att i vissa stunder liksom blev det helt svart runt omkring dig. De tyngsta stunder under reben. Mm. Du kanske även har någon sån framför det här framöver.
Mm.
Alltså, hur gör du för att komma ur dem? Bör man bara liksom vara där ett tag och sen vet man att det vänder? Eller hur tänker du?
Det jag har lärt mig är att blir det så svart, ta hjälp av någon. Prata med någon. För att det är väldigt svårt att komma ur det mörkaste, alltså det mörkaste i dig själv. Våga prata med någon som, alltså antingen att du tar hjälp av någon som är professionell, psykolog eller sånt där. Eller att du pratar med en vän som står dig väldigt nära, som du kan dela de här mörka sakerna du har inom dig. Så det är det jag kan säga att kan hjälpa en väldigt mycket. Men sen gäller det också att tänka så här, att för att komma igenom den här mörka stunden, det är att du måste bryta ihop och sen komma igen. För du kan inte gå förbi om du inte bryter ihop först. Eller som jag sa innan, att man kan inte hålla in känslorna, för att man måste verkligen, för att gå vidare så måste du verkligen låta, alltså ta ut alltihopa. Så det skulle jag kunna säga. Antingen prata med någon, eller ja, dölj inte dina känslor utan visa upp dem.
Hur skulle du säga att ditt självförtroende är idag jämfört med innan allt det hände?
Alltså folk påstår ju, alltså de folk som inte känner mig, de tror ju att jag är dryg och lite så här kaxig och så vidare. Men jag tror att den här tuffheten har jag fått från min uppväxt, att jag kan inte vara snäll för att kunna vara med och spela fotboll på gården till exempel, utan jag har alltid fått visa liksom att jag ska vara med och så vidare. Men självförtroende, jag har ju självförtroende, och jag tror att har du inte självförtroende, då är det också svårt att prestera. Men från den här skadan, jag tror inte jag har fått mer självförtroende, men jag har fått lära känna mig själv mer, som gör kanske att jag får bättre självförtroende, jag vet inte. Men jag är ju mer trygg i mig själv. Och jag känner mig mer självsäker. Och känner mig säker i mig själv. Och det tror jag har mycket med att göra att jag kanske är så här lugn och trygg just nu. Fast jag har ett helvete framför mig.
Så det... Skulle du säga att det har påverkat det här som du menar att du är kaxig och har attityd? Har det förändrats också med det här?
Nej, alltså jag tror jag har samma. Alltså jag tror att jag kanske anses vara kaxig och lite dryg och sådär. Men jag vet, alltså folk som känner mig vet om att jag bryr mig väldigt mycket om folk. Jag säger inte bara mig själv, utan jag har fått själv av mina tränare, eller inte själv, men de har sagt, tänk mer på dig själv och sluta tänka på andra. Gör dig bra, alltså gör dig själv bra först och sen så kan du tänka på alla andra. För att jag är som person att jag har alltid tagit hand om folk omkring mig. Och jag har alltid velat att folk ska må bra. Mår de bra så mår jag bra. Men nu har jag också lärt mig att så länge inte jag mår bra, då kan inte jag få andra att prestera. Jag kan inte få andra att må bra. Och det är det jag känner att jag gör bättre nu. Att jag tar hand om mig själv först. Och sen så kommer andra i andra hand.
Den här frågan ville man inte egentligen ställa, för du har egentligen förklarat att du vill inte tänka så, men jag ställer den ändå. Liksom. Okay. Men om du får beskedet idag liksom, att ditt knä håller inte för elitfotboll?
Jag känner andra människor som har fått det där tråkiga beskedet, och det är visst så kommer jag ta åt mig att det ser inte bra ut. Men jag kan inte gå in i min rehab. Alltså, okej, om jag inte kan spela fotboll. Fast det finns inte i min värld att jag inte ska spela fotboll. Men jag måste tänka att det finns ett liv. Alltså jag vill kunna springa. Jag vill vara aktiv. Så man måste ju ändå tänka att... Alltså, är det så att han skulle säga så till mig, så måste man ändå tänka på det. Men jag kan inte gå in i min rehab och tänka, jag ska inte spela fotboll. För då kommer jag vara i en mörk plats. Och jag kommer inte ta hand om mig väl. Och då kommer det inte alls gå bra. Så jag måste ju tänka att, säger han så, så har jag fortfarande bestämt mig att jag ska komma tillbaka till fotbollen. Så vi får väl se hur jag tar det då. Jag vet inte, nu är det svårt för jag vet inte vad han ska säga. Men säger han så får jag, nu säger jag att jag ska vara positiv. Men jag vet inte hur jag känner då. Det får vi ta då.
Du har i alla fall tydligt, du vet vad du vill, och sen så kanske hans svar påverkar lite grann hur du ska göra det.
Precis.
Är det hennes svar?
Ja, det är han. Men det har ju han är min läkare och näsan är min sjukgymnast, det är hon. Så vi får se vad båda har att säga. De kanske har pratat ihop sig lite. Men som sagt, jag är bara 21 år gammal också. Det får man också tänka på, att min kropp förhoppningsvis läker bättre än andra som är äldre. Jag menar, hade jag varit 29, 32, då hade det varit annorlunda, för då har jag faktiskt ett annat liv som väntar mig kanske. Men just nu är jag fortfarande ung. Jag har hela livet framför mig, kan man säga. Men...
Vi är så inte unga.
Nej, så vi får se. Som jag sa innan, att man tar det som kommer just då. Jag kan inte säga hur jag kommer känna då, för det vet jag inte. Men jag försöker se positivt i alltihopa, så vi får se.
På väg att avrunda lite grann, men jag är ändå lite nyfiken, för att du har varit duktig ändå i fotboll väldigt länge. Alltså, och fått beröm, sannolikt säga, från folk runt omkring dig och även yttre dröm. Bli uttagen i landslag och bli värvad till storklubbar och gör debut tidigt i Allsvenskan. Liksom. Och den här perioden nu när du inte har spelat... Visst, du kan säkert fått lite beröm för att du kämpar så hårt. Men hur har det påverkat din liksom, den här självkänslan? Vem har... Hur är det att inte få beröm för sitt sätt att spela fotboll?
Som tur är så... jag började plugga som sjukgymnast 2 månader efter.
Första skadan?
Jag sökte i början av året. Så fick jag reda på några veckor efter. Jag fick reda på att jag var korsmantrad och skulle plugga till sjukgymnast. Som tur är så har jag haft plugget. Jag har haft annat som får mig att tänka på något annat. Och sen så är jag också som en person att när jag skriver på för en klubb, då skriver jag inte bara på för att spela fotboll, utan jag engagerar mig i klubben. Så jag har till exempel varit speaker, jag har gått upp på så här sponsoruppdrag och försökt göra bra ifrån mig där. Så att jag, sen så har jag inte gjort det för att jag får beröm, utan jag har gjort det för att kunna sluta tänka på fotbollen och göra någonting bra för klubben fast jag är skadad. Jag kanske inte gör någonting för fotbollen, men jag gör någonting för klubben i allmänt. Kanske fixa mer sponsorer eller bara vara ett bra ansikte utåt. Och då har jag fått beröm för de grejerna jag har jobbat. Så det har ju varit skönt att jag får beröm fast jag inte får beröm för det jag egentligen vill ha beröm för.
Det låter som du hittar en mening i mycket. Du hittar saker som driver
precis.
Skapar någon egen meningsfullhet.
Så det är också viktigt att det är också för alla människor liksom, att är man i en mörk ställe, försök hitta någonting annat. Alltså jag menar, har du precis fått sparken, gräv inte ihop dig, utan försök tänka, det kanske är var ödet. Jag kanske ska hitta ett annat jobb som jag tycker bättre om, eller försöka hitta en mening, eller inte kanske hitta mening, men försök tänka att det fanns en mening till att det här hände, så att man kan tänka andra spår. Så att man inte bara gräver ner sig och tänker, vad ska jag göra nu? Varför händer det här med mig? Utan verkligen försök tänka att allting har en mening och allting kommer lösa sig.
Väldigt ofta kan man ju se efterhand också att saker och ting har haft en mening.
Exakt, precis. Och det är det jag menar, det här, fast det är svårt att tänka egentligen att det här har en mening, så tror jag att det här har en mening.
På något sätt.
Antingen är det fotbollen eller att liksom att jag vet inte, jag börjar föreläsa om motgångar, jag har ingen aning liksom, att alltså det här kommer fixa sig, det gör det. Är det så att jag efter operationen att jag inte kan spela fotboll, det är jättesvårt för mig att säga nu, som är så positiv, och alltså jag brinner ju för fotbollen, så är det så att jag inte får spela fotboll, det är klart att jag kommer må jättedåligt, men samtidigt så finns det ju ett liv, alltså det finns andra grejer. Jag kanske börjar tänka att jag ska bli tränare eller att jag ska bli något annat. Jag menar, det finns andra saker i livet och det kommer lösa sig. Man får inte gräva ner sig.
Fint!
Ganska klok 21-åring. När man är över 10 år äldre, man inte fattar än.
Nej.
Man går oroa sig, vad händer om man åker ur en serie? Ja, fan, det är över.
Ja, det är bra att vi kan lära dig.
Kul.
Vi har ju en sista fråga också som vi brukar ställa till alla våra gäster.
Oj.
Som egentligen handlar om lite grann varför vi vill köra den här podden också. Vi tyckte att damfotboll har fått för lite uppmärksamhet och tänker att man kanske kan göra mer. Vad tänker du? Hur kan man göra för att ge damfotboll mer uppmärksamhet?
Ja, det är en svår fråga. Jag tycker ju, jag har spelat i damallsvenskan nu i 5 år. Och jag känner att det blir ju bättre och bättre. Speciellt när man kommer till en klubb som Eskilstuna United. Så känner man bara wow, oj, det här har jag aldrig varit med om innan. Och jag känner bara att det som jag tycker är bra, det är att det finns väldigt många som engagerar sig i damfotboll. Som ni då, och väldigt många andra som försöker liksom få folk att förstå att damfotboll, eller ja, damfotboll, alltså samhälle och så vidare, att det är en sport, och visst, man ska inte jämföra herrar och damer, men det är en sport som gör att man får ihop alltså folk tillsammans. Man skapar en bra miljö, man skapar en fest liksom när det är match och så vidare. Att man får en känsla av att wow, det här är någonting man gör tillsammans, inte att laget, till exempel när man spelar fotboll. Det är klart att vi spelar för att vinna, eller att vi spelar för att vi ska prestera bra och så vidare. Men när man tänker efter, jag spelar för mig själv, men jag spelar också för min klubb. Jag spelar för folk som kommer och kollar. Så att det blir liksom att nu efter våra matcher, alltså jag älskar komma fram till publiken och applådera och sjunga med dem och få dem att känna att vi faktiskt bryr, alltså vi spelare bryr oss om allihopa.
Mm.
Att man kan få den här känslan att damfotboll är någonting fantastiskt. Alltså det är inte bara för damer, utan det är för allihopa. Och det är det jag känner att vi jobbar stenhårt, eller i alla fall Eskilstuna, att vi försöker, eller jag själv när jag ser folk på stan som känner igen mig, att jag, men kom och kolla, är det så att, eller ibland kan jag ge bort mina biljetter, fribiljetter till folk jag inte egentligen känner, just för att jag vill bjuda med dem. Och sen efter när jag träffar dem, då blir de jätteglada. Och de säger, jag kommer komma nästa gång också. Så det gäller att skapa kontakter. Alltså och känna liksom att, wow, du måste komma och kolla. Du kommer tycka det här är fantastiskt. Så att jag känner att spelare kan göra en skillnad också. Inte bara liksom klubben i organisationen. Alltså så, utan man som spelare också kan bidra med någonting.
Inte alla bara, till, liksom.
Ja men precis, inte bara... Alltså så här, tränare, inte, ja, men du som inte har så mycket koll på damfotboll, utan man, alla kan göra liksom skillnad. Så det känns som att jag hoppas verkligen att folk tänker på det här spåret.
Mm. Vad bra.
Stort tack.
Tack för
ja, tack ord. Själv. Nu har man babblat snart i en timme.
Ja, men det är jättebra.
Ja, grymt. Var lite synd att vi stängde av mikrofonen, tycker jag, när vi var klara. Elena sa ju det när vi var klara, att hon var lite rädd för att hon skulle börja gråta.
Ja.
Hon var jäkla liksom driven i intervjun, men hon sa att, jag tyckte hon sa det på ett bra sätt. När jag lyssnade på mig i intervjun så fick jag massa energi och kände mig stark. Men det hon speglar ändå är ju att det finns ju, alltså det är ju en jäkla tuff situation. Det är en tuff motgång för henne. Mm. Och det är en svår balans mellan att känna sig stark, men också känna så här, vad fan är det som hänt? Hon ska ju faktiskt träffa en läkare och få reda på om hon ska fortsätta spela fotboll.
Mm.
Hennes största passion.
Ja, alltså det är så intressant i sådana där lägen när man utsätts för någonting som är sådär förödande för en själv. Att man kan pendla så otroligt mycket, i alla fall nu talar jag för mig själv. Alltså mellan att vara stark och insiktsfull och kanske se framåt och peppa sig själv, till att så bara, kan det gå några timmar eller en dag, och sen tappar man allt det där rationella. Och så blir man bara mörk och det är skitjobbigt. Man kan inte se något ljus i tunneln.
Nej.
Och det behöver inte ens ha hänt någonting för att det här skiftet ska ske, utan det kan bara ske. Jag vet inte riktigt varför. Jag tycker det är liksom, det är, ja jag vet inte. Jag försöker förstå det, men jag kan inte förstå det.
Nej, det är väl lite det som det handlar om. Att kanske inte kunna förstå det. Alltså bara acceptera det lite grann. Men det känns ju ändå som, jag tycker en jäkla klok tjej ändå. Men alltså vetskapen, liksom någon säger att det är helt svart runt omkring sig. Alltså vetskapen, så att om jag kan börja gråta, är att det faktiskt är en del i processen.
Mm.
Att det kommer, det är okej och att det går över. Mm. Och att det är också en del för att kunna bearbeta saker.
Mm.
Att tillåta sig känna.
Ja, absolut. Men sen tycker jag också att man, så här, hon gjorde ändå några åtgärder när hon kände att hon höll på att komma dit. Och då frågan är, ska man göra det då? Alltså göra åtgärder, till exempel som hon gjorde, och sin familj, få energi, må bra och sen komma hem starkare. Eller ska man tillåta sig själv att vara i det här mörkret? Jag tror inte att det finns något rätt eller fel här heller. Det kan nog vara från gång till gång.
Och verkligen. Det är väl det viktiga, väl någon gång man känner att man fastnar. Alltså att hon ändå där med att, alltså försöka hålla sig för sig själv. Att hon ändå speglar det, att man vill ju visa sig stark för andra, men att det blir ganska tungt att bära på. Och det är ändå min erfarenhet av motgångar, att det blir väldigt naturligt att man gör det, men att det finns en stor nytta att också våga berätta om det här.
Mm.
För i min värld handlar det liksom om att du får perspektiv, att du dissocierar det som har hänt. Alltså du förstår att det här är historia genom att berätta det för flera människor. Så här känner jag, så jag mår bra. Jag tycker ändå att det var någonting som uppfattade hon sa, och jag tror ändå på den delen.
Ja, men det där är så intressant att det är så många personer som väljer att inte prata om det för att man har någon stolthet. Att man inte vill visa sig svag, eller att man inte vill kanske belasta någon annan. För att man sitter och bär på allting själv. Jag tycker det är, alltså ser det hos så många. Och det är synd, för att alla vet ju någonstans egentligen att det blir bättre om man delar det. Men det är så svårt att göra det. Varför är det så himla svårt att bara öppna sig och berätta när man tycker att någonting är jobbigt?
Ja, det är bra.
Vad beror det på liksom? Är det vårt samhälle som har gjort att vi ska vara starka och inte visa att vi tycker saker är jobbigt eller mår dåligt? Eller vad är det, varför har vi så himla svårt att så här, be om hjälp och säga att typ, jag klarar inte av det här, jag orkar inte mer, eller nu är det nog liksom?
Ja, det är en jättebra fråga.
Tror du hade svaret?
Nej, jag har inte riktigt svar på det. Men jag tror, det är därför jag tyckte det var viktigt att vi hade det här temat. Liksom, att det här är ändå tjej som berättar det här. Det handlar väl, alltså jag tror i och för sig väldigt mycket handlar om ens egen självkänsla. Liksom, att det, i det här samhället handlar det mycket. Och så tittar du på vad vi delar via sociala medier, så är det oftast de mest positiva stunderna, de fina tillfällena, de vackra bilderna. Att vi blir så mycket matade med det. Att den andra delen, att den känns blir mer som privat liksom.
Ja, fast jag tror att det ligger mycket djupare än så. Jag tänker alltså, långt innan sociala medier, jag tänker på våra föräldrars generationer, då skulle jag säga att de är ännu mer så. Jag tror att det blir mer
acceptabelt.
Sociala medier kanske har gjort det till och med vanligare att öppna sig och visa liksom, folk pratar och diskuterar sina problem. Det finns forum för problem där man kan diskutera tillsammans. Alltså internet har gjort att det kanske blir mer accepterat att visa sig sårbar. Men innan internet kom så kändes det som att då pratade de inte ens om sina problem. Alltså jag har jättemånga, jag vet många lägen där man har, som jag har fått höra att men det här håller vi oss för oss själva, det här pratar vi inte om med andra. Och jag tror att alltså, det finns väl någon form av stolthet i att man inte ska visa sig svag, att man ska klara sig själv. Jag tror det är ett sånt samhälle vi kommer ifrån egentligen.
Ja, men det håller jag med om, det stämmer nog. Och därför tycker jag så. Jag tycker oftast det, om jag själv. Jag uppskattar verkligen när folk i min närhet berättar att de har det tufft. Liksom, att jag känner att jag bara kan få lyssna. Alltså, nog att de mår bra, men de får ju faktiskt mig också. Oftast säger man, jag drar ner andra i humöret om man får säga. Jag vill inte sprida negativ stämning, men jag tycker att det skapas en styrka när jag får höra folks motgångar. Det visar att den personen litar på mig och gör att jag känner mig viktig. Jag blir snarare starkare än att jag får den personen att känna, och den drar ner mig också blir ledsen. Så det uppfattar inte jag.
Nej, både det att man känner att man kanske blir lite glad och tacksam att personen kommer till en och litar på en, men också att man, alltså ibland kan jag känna så här, vad skönt att det inte bara jag som kanske mår dåligt. Eller, alltså det är befriande att höra att andra också har det. Och ju mer accepterat det blir att man har det tufft, att man pratar om det, desto lättare blir det också för en själv att sen nästa gång, tycker jag, när jag behöver prata, komma och berätta. Liksom.
Mm.
Men jag tycker faktiskt att så här, ju mer jag tänker på det, blivit ännu mer, alltså det blir mer och mer okej, tycker jag, att visa sig sårbar och svag. Och så här. Man börjar prata mer om psykiska sjukdomar nu. Det är liksom inte riktigt tabubelagt längre att varken vara bipolär eller ADHD eller något annat. Utan det känns som att nu börjar nästan vända. Så här. Är du lite speciell och annorlunda så är det nästan lite coolt.
Mm. Det är spännande. Men jag tänkte om vi skulle runda av med ändå och försöka. Vi hade ett tema sen att hantera motgångar. Mm. Och kanske har sett ett frågetecken efter det. Mm. Hur uppfattar du, vad var Elenas sätt att hantera motgångar? Så tänkte jag att vi skulle försöka ta in våra personliga sätt också. Men hur uppfattar du henne? Ska vi hjälpas åt där? Vad hade hon för strategi?
Jag upplevde att hon hanterade motgångar. Hon pratade mycket om motivation och drivkraft. Liksom. Att hon ville hela tiden känna sig, alltså skulle vända de här negativa tankarna till något positivt för att driva ännu längre. Liksom. Hon skulle liksom vara nöjd och sådär. Och jag tänkte på det. Det var faktiskt en av grejerna jag tänkte på igår kväll när jag skulle somna och inte kunde sova i natt. Det var just det här med, men varför har vissa människor en så extremt stark benägenhet att motiveras och drivas även i motgångar? Vissa personer ger ju faktiskt upp. Men vissa personer har en så, alltså så här, och ibland så tror jag att det kan ligga någon form av liksom en känsla av att vilja bli erkänd bakom det här. Alltså, hon pratade lite grann, hon nämnde det, att hennes föräldrar, hon ville verkligen bevisa för dem att hon hade så här, de hade tagit henne till från krig, eller flytt från krig, hon hade fått liksom möjligheten att födas upp i ett land med resurser, hon hade inte haft en så tuff barndom, men hon ville verkligen visa dem att hon ville ge tillbaka till dem på något sätt. Så det kändes som att hon hade ett så här, en drivkraft att verkligen bevisa för dem. Som kanske var utanför henne själv också. Och det kanske blir ännu mer betydligt om man ska bevisa för någon annan. För då liksom, hon, det var, jag tror, det kändes som att det var det som fick henne att inte vilja ge upp.
Mm. håller med, men framförallt den här att hon hade en drivkraft och hon visste om hon ville komma.
Mm.
Alltså hon hade någon form av målbild som drev henne varenda dag. Mm. Det tycker jag var tydligt liksom, ett sätt att hantera motgången på.
Ja, men jag tror också det att så här, som jag sa, alltså nyckeln lite grann bakom det är att så här, varför vill hon det? Alltså inte bara att hon har målet, utan hela tiden förstå varför har hon det här målet.
Mm. Jag tycker en annan sätt jag tänkte på, det var ju också att det var ändå, hon var ju Lena fotbollsspelaren när det skadades, men hon hittade sätt att under den här perioden när det är tungt och man har en motgång, att hitta andra sätt att känna sig, alltså att få lite ändå bekräftelse och göra saker som känns meningsfulla.
Mm.
Att hon jobbar med hela klubbens varumärke, hon hittar sätt, hon pratar nu om att pusha sina lagkamrater. Jag tycker det var väldigt tydligt liksom att hon hittar alternativa saker som gör att hennes vardag känns, alltså hon hittar helt andra saker att fokusera på än att just spela fotboll.
Mm.
Men som blir väldigt viktigt både för henne och för andra.
Mm.
Det tror jag gör att hon får en drivkraft att hantera motgången.
Verkligen, alltså jag tror det är världens bästa grej att göra. Alltså en supernyckel vid det här. Att inte bara grotta ner sig, att sitta och vänta på sitt läkarbesked, utan under tiden göra saker som hon ändå också tycker är intressant, som ger energi, för att liksom stanna på sig ännu mer energi, att kanske kunna hantera ja, det här läkarbeskedet som hon fick igår. Jag vet inte, har du hört någonting från det?
Nej, jag har inte hört, så att det är lite oro. Vi får ta in det i nästa podd och berätta hur det har gått, det ska du ha med efter det här. Och sen tänkte jag någon form av 3D-g. Det kändes ändå som hon hade bearbetat. Alltså hon kunde ju prata om det här på ett väldigt beskrivande sätt. Det känns som hon har tänkt mycket på det här. Alltså hon har lagt tid på både mått dåligt, mått bra, tänkt vad som har hänt. Alltså det kändes verkligen som att hon hade i alla fall vågat fokusera på problemet och hanterat det ganska länge och kändes ganska stark på den första skadan. Nu när hon kom med en annan skada, att hon hade, som hon sa, tyckte hon klyschigt, men man lär sig av sina motgångar.
Mm.
Hon hade haft en motgång tidigare, hon hanterade den, hon kändes väldigt mycket starkare vid det här tillfället.
Ja, och verkligen, hon sa en grej också som jag kan relatera till det, som jag själv brukar tänka på ganska ofta när jag tycker att det känns tufft eller någonting, ja men inte känns bra. Att så här, när man är inne i det här svarta kanske, eller man är ledsen, att man tänker så här, allt händer ju faktiskt av en anledning. Jag tror verkligen på det också. Jag kan se det, allt som har hänt i mitt liv har hänt av en anledning alla gånger. Eller lett till någonting annat som till slut blir bättre ändå. Att så här, nu suger allting, men det kommer komma någonting bra av det här som kommer göra min situation bättre. Alltså det kommer, alltså, något utvecklande. Alltså då kan man ändå hitta, det finns, alltså kan man hitta det, så kan man se det positiva i det negativa på något sätt. Och det gör det så jäkla mycket lättare att ta sig igenom en sorg.
Mm.
Sen så kan jag, den enda gången det inte funkar, det tycker jag, innan någon dör liksom.
Mm.
Då är det svårt att se någon mening i det. Men annars.
Är det ditt viktigaste liksom, så här, om du tänker på vad är bästa sättet att hantera motgångar? Vad tänker du? Är det att försöka se en mening i motgången, för det gör att jag kan komma hit.
Alltså jag skulle nog säga att jag har 3 grejer. Det är dels att se så här, okej, det här är liksom en nödvändig bit på vägen. Det här kommer ju leda till någonting bättre, men det här är ett nödvändigt ont för att det ska bli ännu bättre i mitt liv. Så då brukar jag kunna säga, då får det vara så, acceptera det. Sen så brukar jag tänka att så här, det kan ju ändå göra ont. Även om man vet att det kanske kommer leda till något bättre. Att jag bara försöker liksom ge mig tid. För att tiden läker faktiskt alla sår. Jag tycker verkligen det. Det är också en klyscha, men det är en sann klyscha. Och sen så tredje är att så här, jag ska inte vara ensam. Alltså jag kan ha svårt ibland att belasta andra med min skit. Liksom. Men det kan ibland handla om att jag ska prata mycket med folk. Vilket jag verkligen gör. Men också att jag inte ska vara så mycket ensam. Jag kanske brukar umgås mycket med folk och sådär. För att det ger mig energi och jag brukar bli så himla mycket klokare och må så himla mycket bättre av det. Så det är de 3 grejerna som för mig är så här, ganska vitala när jag tycker att det är jobbigt.
Mm.
Men jag lever inte alltid efter det här. Ibland så sitter jag på soffan och tittar på tv och tycker att världen är hemsk.
Ändå. Det är svart,
ja.
Som Helena säger.
Mm.
Mm.
Är det för dig då?
Jag tycker det är svårt. Alltså, men det jag vet att jag brukar göra, det är att det jag har gjort när jag haft någonting, det är att jag också lätt stänger in mig själv liksom, och tycker lite synd om mig själv. Men jag har gjort några gånger att jag har tvingat mig att bara ut på en promenad och att ta mig ut i en miljö, framförallt en social miljö. Jag har gått mycket på stan, alltså bara gått runt och ser människor, gör att jag får ett perspektiv på den här motgången, så gör att det finns en värld utanför, och det får mig ändå känna någon form av hopp alltså, då kommer det här svarta börja bli lite ljusare, och det tycker jag är ett väldigt viktigt sätt för mig att hantera på. Annars så många gånger det jag gör, det är att försöka gå tillbaka till lite grundbehov. Alltså att bara säga okej, okay, men om jag äter några vettig mat, försöker mig dra iväg till någon träningslokal, umgås med några som jag bryr mig om. Alltså att man bara, det mest basala så gör att jag behöver få lite energi för att sen ta tag i någonting. Men sen är det sen sätter jag upp något nytt mål. Att det, då vill jag, och jag tycker att det är så mycket spännande som händer liksom, att dit vill jag komma, och då tycker jag att den här motivationen stärker den negativa känslan av vad som har hänt.
Mm. Men det är, ska jag säga, en väldigt stor styrka du har, för det är inte alltid man kan bli motiverad när man ändå befinner sig på botten liksom. Mm.
Men så att vi kan väl ha, det låter som att det, ni som lyssnar får tycka, men det är ganska basala grejer. Man kan väl gärna fokusera på vad, alltså, hur hanterar ni motgångar? Hoppas att ni fick med er någonting från Elenas berättelse.
Ja, jag bara flika in lite grejer. Jag tänkte bara på när du sa det här med att gå på stan och få energi. Jag såg en dokumentär för någon vecka sedan som handlade om det här pilgrimsleden Santiago de Compostela, som man kan vandra. Och då var det en kvinna som hade vandrat den leden ensam. Hon sa precis det, hon hade mått ganska dåligt. Men att när man kommer dit i naturen, man är så himla himla nära naturen och bergen, och liksom man lever i det, att då förstår man verkligen att man är bara en liten plutt prick på den här jorden i relation till så mycket annat, liksom berg, hav, människor, allt möjligt. Att ens problem blir liksom inte så himla stora ändå. För jag menar att man kanske då, ibland kan man ju ändå grotta ner sig lite grann i sina problem och tycka att de gör dem större än vad de är, men att så här, man får lite energi av omvärlden och förstår att så här, ja, men det finns hopp liksom. Det här är inte, mina små problem är inte det enda.
Nej, intressant.
Så den vägen ska vi vandra.
Den ska vi vandra.
Ja. Men tack så mycket då för att du lyssnade.
Vi återkommer om en månad med ett nytt, förhoppningsvis spännande ämne, tycker ni.
Ja.
Vi tycker det.
Hej då.
Hej.